Nu startar Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio TUFF nummer 1346. Vi ska få höra Rysslandskännaren Stefan Lindgren tala om rysk politik och lagar. TUFF-aktivisten och läkarstudenten Shapo Omidi berättar om sina intryck från en 2 månaders vistelse i Afghanistan. Men som vanligt börjar vi med veckans rosor.
Old Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, Stacy Brown.
Jag är en ständigt positiv Louis Armstrong, gamle Satchmo. Han är ju så positiv att Monica Schelin och jag blir också det. Så vi delar ut rosor från Radio TUFF. Och den första vill jag ge TUFF-aktivisterna Sylvia, Monica, Lena, Bitte, Cecilia, Ingrid och Erika. Som på Eurosomadan den 6 augusti fanns i Tyresö centrum och delade ut flygblad och annan information om TUFFs arbete och kamp bland annat mot kärnvapen. Det var inga killar och gubbar där.
Jag skulle säger jag. Säga det.
Nu försöker jag vara feminist. Var ni duktiga, ni tjejer?
Ja.
Vem vill du dela ut rosor till?
Till studenter från olika svenska universitet och högskolor som Hiroshima-dagen den 6 augusti i tidningsartiklar krävde förbud mot kärnvapen och andra massförstörelsevapen.
Sen en ros till Aftonbladet som i augusti hade rubriken En minns Hiroshima Little Boy. Och detta var det oskyldiga namnet på den amerikanska atombomb som den 6 augusti 1945 dödade 140 000 civila japaner. 3 dagar senare följd av atombomben över Nagasaki med 70 000 dödsoffer.
Och tiotusentals personer samlades under årsdagen i Hiroshimas minnespark. Och från svensk sida så deltog Thomas Magnusson, ordförande i Internationella fredsbyrån, IPB. Och han var tidigare ordförande i Svenska Freds.
Och du har varit i Hiroshima för 20-25 år sedan.
Ja.
På en sån där Hiroshima-dag.
Det var fantastiskt.
Sen en ros till Fria Tidningens Claes Lundström som skriver under rubriken När skatten går till soldaternas självmord.
Han skriver om att USAs skatter framförallt går till stora satsningar på militären. Och han nämner självmorden som ett tragiskt faktum.
Och säger, bara under 2012 ändades 349 soldater sina liv efter utlandstjänst. Företrädesvis i Afghanistan och Irak. Och sen en ros till en ny jättebra bok med titeln Lagen mot krig om FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen, och den är utgiven på Selanders förlag till priset av 150 kronor och vi kommer nog i TUFF att skaffa den för att sälja den. Och i förordet skriver ingen mindre än förre försvarsministern Thage G. Peterson som någonting som är värt att citera.
Sverige måste åter lyfta fram de fredliga lösningarna i det internationella umgänget. Vårt land måste återgå till de fredliga lösningarna med samtal, förhandlingar och medling som det centrala i fredsarbetet. Vårt land måste återgå till den väg som vi med framgång gått på under många år. De diplomatiska vägarna var riktmärket som vann en bred anslutning världen över. Sverige stod för fred, inte för krig.
Och bokens texter är författade av de 4 juristerna Rolf Andersson, Mats Björkenfeldt, Per Boström och Lars Gunnar Liljestrand. Sedan ros till Jan Öberg i den transnationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning i Lund. Han skriver om Obamas diplomatiska blunder och de västliga demokratiernas feghet. Han menar att Obamas inställda möte med Putin var väldigt kortsiktigt och saknar verkligt statsmannaskap. Och han säger bland annat:
i USA är man upprörd över att Ryssland skyddar Edward Snowden. Men kan någon på allvar tro på att Washington skulle ha lämnat tillbaka en rysk dissident till Moskva? Nej, han skulle ha blivit behandlad som en frihetshjälte. Och varför måste Snowden stanna i Moskva? Jo, därför att det skamligt nog inget europeiskt demokratiskt frihetsälskande land i eller utanför NATO och EU stod upp för den här modige mannen och inbjöd honom att komma och stanna. Sveriges statsminister borde ha haft civilkuraget att erbjuda Snowden asyl när han nu istället för Putin möter USAs president.
Och sen en ros till Dagens Nyheters ledarskribent Hanne Kjöller, som 23 augusti inte skrev orden om förföljelsen av visselblåsaren Edward Snowden och försöken från brittiska myndigheter att skrämma journalister på tidningen The Guardian. Hon skriver bland annat:
det är Snowden och The Guardian som framstår som de moraliskt överlägsna och USA och Storbritannien som desperata ynkryggar med PR-strateger hämtade direkt från Guantanamo.
Det var hårda ord från självaste Dagens Nyheter.
Jaha.
Och sen rosor till lite självbespeglande. Det är Tyresö U-lands- och fredsförening Tuff som nu rivstartar efter sommaren med flera lockande evenemang. Till exempel vad då, Monica?
Ja, det första det är ju en loppis utanför Bollmorahallen lördagen den 31 augusti klockan 11-15.
Och sen deltar vi i Tyresöfestivalen där nedanför kvarnhjulet på Bollmorahängen. Och den trevliga dagen för våra föreningar äger rum lördag den 7 september från klockan 12-5.
Och då får vi hoppas att vi får bättre väder. Förra året var det väldigt regnigt. Usch. Offentligt möte i Tufflokalen där vi är inomhus. Det är Myggdalsvägen 80, måndagen den 23 september klockan 19. Med Stefan Lindgren som inledare om rysk politik. Och alla är mycket välkomna. Det blir diskussion och fika och gemytligt samtal.
Och Stefan Lindgren, han hörs här i Radio Tuff bara om några sekunder. Och på telefon från Skarpnäck har vi med oss Stefan Lindgren, utgivare utav veckobulletinen Ryska Posten. Du ägnar åt Ryssland. Andra medier, de tar bara upp Ryssland om de har någonting att skälla på. Den exempel där de i våras övade med några flygplan över Östersjön, då blev det ett himla liv. Rysskräcken kom tillbaka. Vad säger du om det?
Ja, jo, men visst, det var väl ett försök att skapa någon sorts, inte budgetubåtar, men budgetspionflygningar.
Mm.
För att få underlag för att skriva upp den svenska försvarsbudgeten. Men sen hade ju Kalle Bildt den dåliga smaken att punktera den.
Ja, du brukar ju inte hålla med utrikesminister Bildt. Tycker du hans yttrande om att den dåvarande debatten var ganska hysterisk, som han faktiskt sa?
Jo, men han hade ju faktiskt kollat, och det visade sig att för det första att Sverige var inbjudet i att delta i och att övervaka den här övningen som påstods i Svenska Dagbladet var en anfallsövning. Och för det andra så visste man ju på försvarsstaben mycket väl vad det var för övning, att det inte var en anfallsövning utan det var en patrullering.
Mm.
Som beskrevs ganska noga i ett ryskt tv-program som Mikael Holmström på Svenska Dagbladet hade låtit översätta. Men han hade tydligen haft ganska dålig översättare.
Mm.
Han hade fått det till att det var någon sorts strategisk invasionsövning.
Brydde man sig för övrigt i Ryssland om det här svenska ståhejet?
Ja, det var ganska tillbakalutade, ironiska kommentarer.
Ja.
Man är ju ofta ironisk när det gäller Sverige. Och, och, och aggressiv, små, aggressiva, tjatiga europeiska stater i största allmänhet.
Alltså, vi är en tjatig, aggressiv europeisk liten stat alltså.
Ja, just det. Men du vet, Ryssland är ju stort, va? Det här är...
Men du, Stefan Lindgren, det man glömmer ju i Sverige, även i medierna, det är ju att Ryssland sedan Sovjettiden ju har krympt våldsamt. Och en massa ganska närbelägna länder som tillhörde Sovjet förut, baltiska staterna, Polen, Östtyskland och så vidare, de är med i NATO nu. Mm. Eller hur?
Ja. Ja, visst. Jo, men det är ju... Alltså det här som då stämplades som ondskans imperium, de gav ju upp, kanske inte helt frivilligt, men i stort sett fredligt så gav de ju upp stora delar av imperiet.
Ja, du menar för sådär 20 år sedan?
Ja, och dessutom så nedrustade de ju då på ett närmast kaotiskt sätt och gick från 1 miljon man till några 100 000, va?
Ja, men nu säger man ju, varnar man ju för Ryssland igen, och det gör ju våra medier också, att de upprustar så väldigt. Vad säger du om det då?
Ja, alltså vår militär måste ju motivera sina stora anslag, va?
Mm.
Vi har ju haft bland de högre legat ganska högt när det gäller försvarsanslagen.
Per capita, ja.
Och det vill ju militären naturligtvis slå vakt om, och det traditionella sättet är ju att peka österut.
Mm.
Men och även om Putin nu håller på att rusta upp, så sker det ju från en mycket lägre nivå än någonsin under efterkrigstiden.
Men nu är ju Obama ganska älskad fortfarande i väst. Putt på Putin. Det var nästan en vits där. Han vill ju inte träffa Putin. Han vill hellre träffa Reinfeldt. Ja. Vad säger de om det då?
Ja, det är ju... Han vill ta en paus, säger han, i relationerna till Putin och Ryssland. Det är väl antagligen så är det ett uttryck för maktförhållandena i USA. Alltså att kongressen som kör en envis nålstickspolitik mot Ryssland, De vill helt enkelt att presidenten ska agera i samma anda. Och då valde man att göra det här nålsticket. Och det var ju som... Sen Ryssland hade inkasserat en propagandavinst med att Snowden hamnar i Ryssland. Så svarar Ryssland, och efter det står ställningen 1-1 i detta tjuvnypskrig.
Vadå 1-1?
Ja, ett poäng till Ryssland, och sen kvitterade Obama genom att vägra träffa Putin. Om
du... Ja, vi pratade för några minuter sedan om fredsforskaren Jan Öberg nere i Lund, som menade att inte släpper England och USA och några ryska dissidenter, även om ryssarna vill det, utan de utnämns ju till frihetshjältar. Det är annat med Snowden, som kallas för spion.
Alltså i Latinamerika är man ju skitarga på USA som tillämpar aldrig lämnar ut brottslingar om de är tillräckligt viktiga till de latinamerikanska länderna. Till exempel Bolivias förre president Sanchez de Lozada, som misstänktes för tortyr. Va?
Oh ja.
Bolivianerna får inte tillbaka honom. Mm. Och likadant, Italien vill ju ha 2 CIA-agenter som hade kidnappat en imam.
Mm.
Vill de ha utlämnade och få nobben ifrån USA.
Så nu, att, apropå att vara sur, så är ju västliga makter och västliga media väldigt sura på Ryssland och Kina också, för att de inte tar itu med Syriens president, den otäcke Assad, utan fortfarande stöder honom. Vad säger du om det då?
Ja, nu kan man ju... Man kan ju säga det att den här... fanns en andre mannen i CIA som förhördes i kongressen nyligen. Han sa det att det största hotet mot USAs nationella säkerhet är om den så kallade oppositionen i Syrien vinner.
Vad menar han med det?
Ja, han menar på att det skulle vara första gången som Al-Qaida blir en statsbärande kraft och kan bilda en egen regim så att säga någonstans i världen. Och det skulle ha oöverskådliga konsekvenser för USAs och västländernas säkerhet.
Menade han att rebellrörelsen är dominerad av Al-Qaida?
Ja, han menar väl att den militärt redan domineras av den här Nusra-fronten
som är
knuten till Al-Qaida.
Ja. Varför vägrar ryssarna? Är de gamla polare med Assad?
Nej, ryssarna har genomgått en process efter Libyen. Och där fick de väldigt kalla fötter när de såg vad som hände i Libyen.
Du menar flygförbudszonen var en förevändning för att hjälpa till att starta Gaddafi?
Ja, och då såg man liksom att USA och NATO drar sig inte för att med våld gå in och ändra regimer som de vill.
Nej.
Och det här kan inte Ryssland och Kina medverka till. Och de bestämde sig för att sätta ner foten. Och det är ju också det som folkrätten kräver. Alltså man får inte, omvärlden ska inte gå in och ändra regimer. I vart fall inte med våldsamma medel.
Hoppsan, det har man väl brutit mot någon gång nu.
Ja, det har ju varit populärt ända sedan så att säga USA blev den enda supermakten, så har det ju skett i ett antal fall. Ja.
En mycket brännande och sista fråga är ju att ryssarna är så gammalmodiga och konservativa att de, som det sägs i medierna, stiftar lagar mot homosexuella och andra HBTQ-personer.
Ja, alltså enligt min erfarenhet så är ryssarna ganska liberala när det gäller synen på homosexualitet. Så det har, sen 92 har det inte funnits några lagliga inskränkningar för homosexualitet.
Ja, men den där lagen som är stiftad nyligen då, och som till och med idrottsstjärnor protesterar emot.
Vad den säger, det är alltså att man får inte bedriva reklam riktad speciellt till barn och ungdom för homosexualitet. Man vill helt enkelt inte att västvärlden ska dra in med alla sina resurser och bedriva kampanjer bland rysk ungdom för en livsstil som de är främmande för dem.
Mm.
Okay. Och de är väl på det sättet, jag menar, de tycker att män älskar kvinnor och kvinnor älskar män, det är liksom den här heteronormativa livsstilen, den är så helt dominerande.
Men finns det verkligen inga lagar mot att män får älska män och kvinnor?
Nej, absolut inte. Inga som helst.
Det är helt grönt alltså?
Ja. Alltså, man har aldrig haft något förbud när det har gällt kvinnlig homosexualitet. Och när det har gällt manlig homosexualitet så har det, jag brukar säga att det har nog varit betingat av den långa värnplikten. Va? Att män ska bo ihop 24 timmar om dygnet i 3-4 år.
Ja, Stefan Lindgren, utgivare av veckobulletinen Ryska Posten i Skarpnäck. Du har tagit med 17 fått dubbelt så lång tid som de flesta jag intervjuar. Grattis! Men tack så mycket.
Ja, tack för att du orkar och håller ut, Åke.
Tack. Det är fortfarande Radio Tuff, Tyresö U-lands- och fredsföreningssändningar du lyssnar till. Och nyss hade jag på telefon en Rysslandskännare med mig från Skarpnäck. Och nu har jag på telefon Shapur Omidi med mig från Jordbro. Och det är en kille som gör fina insatser i Tuffs styrelse. Och grattis Shapur, det går rykten ända i Tyresö om att du har kommit in på läkarlinjen nu, va?
Ja, tack så jättemycket, Åke. Ja, jag har kommit in på läkarprogrammet i Linköping och det känns bra.
Men det är väl mindre bra att du nu måste lämna din trevliga familj här i Söderförort?
Ja, faktiskt. Familjen är glada för att jag har kommit in på det som jag drömde om, det som jag hade kämpat för, men samtidigt är de ledsna för att jag ska behöva flytta hemifrån.
Vart flyttar du?
Till Linköping.
Har du varit i Linköping någon gång?
Nej, jag har aldrig varit där faktiskt, och det blir spännande att åka dit. Och
men det är inte så himla långt, det är bara 20 mil va, från Stockholm, från Jordbro ungefär.
Ja, det går tåg och bussar.
Du är ju har levt halva ditt liv, 22-åriga liv nu i Sverige sen du kom från Afghanistan, och du är expert på det landet bland oss tuffare. Du var där i somras, va?
Ja, jag åkte dit i början av maj och kom i början av juli, så jag var där i 2 månader.
Förra gången du var med på radion, och det var något år sedan, och då hade du också varit hemma i ditt gamla hemland, då sa du att det var värre än någonsin. Hur är ditt intryck idag då?
När det gäller säkerheten, när det gäller friheten att vistas i olika områden, så säger jag faktiskt samma sak. Det har blivit värre och värre år för år.
Beror det på att det är en massa utländska soldater där, eller vadå?
Det måste väl bero på det, därför att så har det ju inte varit tidigare. När utländska trupper kom in så var det redan krig. Men det var inte lika hemskt som det är idag. Det har fortsatt att bli ännu värre år för år. Varje år det har gått så är det fler som dör. Och fler oskyldiga framförallt som dör.
De där väldiga och mycket kostsamma utländska insatserna, bland annat från Sverige också, har de inte bidragit till lugnet och till välståndet och säkerheten?
I vissa områden har de lyckats. Men om man tittar på Afghanistan som ett helt land, så har de tyvärr inte lyckats faktiskt.
Och man påstod att man ingrep då för, var det 12 år sedan, va?
Ja.
Därför att man ville hjälpa de förtryckta afghanska kvinnorna. Det var ett av skälen, man sa. Har man lyckats med det?
Nej, faktiskt inte. Alltså, det finns ju flickskolor nu som inte fanns under talibanernas regim.
Mm.
Och det är fler kvinnor som jobbar. Men samtidigt så är själva förtrycket, alltså de kvinnor som går till skolan, de känner sig inte trygga med det. Därför att de kan ju få syror i ansikten och...
Det vad kan sa du? Syra kastade? Ja. Oj!
Ja, i ansikten, och samtidigt kan det komma en självmordsbombare som spränger sig utanför skolan. Så de är inte trygga med att gå till skolan, alltså de flesta, men så jag tror inte...
Hände detta också i din gamla hemstad Paktia, 30 mil ifrån huvudstaden Kabul?
Ja, det händer där också faktiskt. Nu när jag var där så var det en någon som släppte så här väldigt farlig kemisk gas i en flickskola.
Var det?
Och då svimmade upp till 168 flickor.
Var det någon som
dog? Några låg i koma, men som tur var det ingen dog.
Nej, oj då. Är det självmordsbombare också där? Jag trodde att de höll till i södra Afghanistan, i Kandahar och liknande farliga områden.
Det är faktiskt väldigt många självmordsbombare i min stad också, som ligger i sydöstra Afghanistan, faktiskt alltså. Och när jag var där så sprängdes en självmordsbombare i 700 meters avstånd från vårt hus.
Jaha.
Och det var en väldigt kraftig explosion faktiskt. Man kände alltså ljudet passera genom kroppen.
Vart riktar man de där självmordsbombarna? Bomberna mot förenare, är det främmande trupper eller vilka då som anfalls alltså?
Det var några amerikanska soldater då när självmordsbombare sprängde sig.
Ja.
Det dog cirka 2-3 amerikaner och några afghanska poliser, men 11 civila, och bland 11 så var det 7 skolbarn från årskurs 3-4.
Som fanns i närheten
där? Som fanns i närheten. De hade slutat skolan och de var på väg hem. Och så hände det här. Och då dog de allihopa.
Vilka är det som utför dessa dåd?
Det är faktiskt inte talibaner från egna området, om man skulle tro det, utan det är pakistanas talibaner från Pakistan. Därför att de som bor i samma område, de vill inte döda sina kusiner, sina barn, sina barnbarn och så, sina släktingar.
Är den här staden Paktia där du var, är det nära pakistanska?
Ja, det är på gränsen till Pakistan.
Jaha, så det är ganska oroligt.
Ja, faktiskt.
Ja. Hur var det för dig att vara där? Tidigare har vi ju faktiskt lyckats skicka med lite pengar till din duktiga morfar som hjälper fattiga och krigsdrabbade människor. Men då hade du inte ett öre med dig från Tuff.
Nej, jag tänkte att det är bra att jag inte tar med mig pengar ifall det skulle hända någonting på vägen mellan huvudstaden och vår stad, så är det bra att inte ha så mycket pengar i fickorna för att de inte ska tro att man är väldigt rik. Och då kan det gå riktigt illa.
Är talibanerna skurkar också, eller finns det vid sidan om talibanerna banditgäng som
härjar? Ja, det är härjar? Faktiskt banditgäng. Det är inte talibaner som utför de här kidnappningar och sånt. Det är banditgäng. De gör det för att de vill ha mycket pengar.
Får de några pengar?
Från vissa så får de det, men många har inte råd med de pengar som de vill ha, och då blir den kidnappade personen dödad faktiskt.
Och det händer också i din gamla hemstad?
Ja, det har hänt och det fortsätter att hända faktiskt.
Träffar du många gamla vänner, ungdomsvänner?
Ja, det gjorde jag. Inte många, men några gjorde jag. Några pluggade, men några satt bara hemma och inte gjorde så mycket. De hade inget arbete, men några träffade jag. Och sen kan man inte heller lita på vem som helst. Det är ju farligt att komma från Europa och vistas där.
Ja, de så tror att du är rik då. Du
precis.
Eftertraktad person att kidnappa.
Och sen kan man ha kontakt med talibaner eller med banditgäng. Alltså man kan inte riktigt lita på någon släkting eller vän så som man har gjort tidigare.
Nej. Ja, vad roar sig ungdomar med då i det osäkra, farliga Afghanistan? Var ni ute på kvällarna och drog runt?
Det är på dagarna, de umgås med varandra, de går till stan och sen hem. Det är väl det, kanske spelar lite cricket som det heter. Det är ovanligt här i Sverige, men väldigt vanligt i Afghanistan.
Aha.
Och de är duktiga på det, cricket, och sen spelar fotboll och volleyboll lite.
Aha. Har de någon framtidshopp? Och du säger, Shapur Omidi, att det har blivit allt värre i Afghanistan. Vad säger de om framtiden då? Nu ska ju de utländska trupperna dra sig tillbaka, fast inte alla va?
Nej, alltså för ett tag sedan sa man att USA kommer lämna Afghanistan, men för två månader sedan så sa Obama själv att han vill ha 9 baser kvar i Afghanistan, och det var just det som afghanerna visste om. Världen trodde ju att USA skulle lämna, men afghanerna sa nej, de kommer inte lämna. Så det som man hoppas på är att det ska bli bättre efter 2014. För 2014 är det val i Afghanistan och det blir mindre utländska trupper. Så på något sätt så har afghanerna ett litet hopp. Men samtidigt är de väl rädda också att det kan bli ett inbördeskrig 2014. Värre och värre, och det kommer att fortsätta bli värre det här året och nästa år. Men sen vet ingen. Antingen blir det ännu värre, hemskt, som i Syrien och som i vissa andra länder, eller så blir det bra.
Vi får hålla tummarna.
Ja, precis.
Lycka till med dina läkarstudier, Shapur Omidi, och tack för den här intervjun.
Tack så jättemycket själv.
Och hälsa dina släktingar i Jordbro.
Det ska jag göra, och hälsa jättemycket till Monica.
Tack, hej.
Hej, hej.
Vill du veta mera om den aktiva Tyresö U-lands- och fredsförening TUFF? Titta på hemsidan som är mycket omfattande, tuff.fred.se. Och vinda gärna på loppisen den 31 augusti, lördag klockan 11-15 utanför Bollmorahallen. Och besök Tyresöfestivalen där TUFF är representerad lördag den 7 september från klockan 12 till 5 där nere på Bollmoraängen nedanför kvarnhjulet. Och sen är det Rysslandsmöte måndag den 23 september klockan 19 i Tufflokalen, Mygdalsvägen 80. Och bli gärna medlem, snälla, snälla. Det kostar bara 200 kronor i årsavgift, 80 för annan på samma adress, familjemedlem. Och det sätter man in på TUFS plus giro 16 01 37-6. Välkommen i det tuffa gänget. Och god fortsättning på det som är kvar av sommaren.